Och många kan dra sig till minnes att ni någon gång har hört i en predikostol någon som har sagt något i stil med att vi en dag kommer få lön i himlen. Att det kommer en dag när vi vid tidens slut och vi ska alla stå inför Gud och vi kommer få lön. Någon som har hört det förut? Mm. I andra Korintherbrevet 5:10 så står det: vi ska alla träda fram inför Kristi domstol för att få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont. Det är inte det som jag ska tala om idag, men det finns en koppling som i det som jag har i åtanke. Vi kommer att få lön en dag. Och vissa saker så kommer att skänka oss lön när vi en dag står inför Guds tron vid tidens slut. När våra liv ska sammanfattas, då kan jag lova att då finns det vissa saker som det kommer att vara mer värt att ha praktiserat under den här tiden på jorden än andra. Det finns vissa saker som en människa kommer att vilja vara känd för när man står inför Guds tron vid den dagen. En av de här sakerna så är barmhärtighet. Att vid livets slut på väg in i Guds allomfattande rike få gå in i den verkligheten som en människa som är känd av Gud. Som en person som under sitt liv var känd för att ha utövat barmhärtighet gentemot sin omgivning. Den människan så kommer få del av den himmelska lönen. Jesus säger i bergspredikan, ganska tidigt: saliga de barmhärtiga, för de ska möta barmhärtighet. Huvudärendet för min predikan idag så är att påminna om vår kallelse individuellt som kristna, men också som församling. Att vi har en himmelsk kallelse att vara kända för att praktisera barmhärtighet i den här världen. Du och jag så är vi är kallade till att vara de som kopplas samman med de som utövar barmhärtighet gentemot vår omgivning. Jag tror att ni alla har hum om och förstår när vi pratar om barmhärtighet vad det är för någonting. Men hur ska man kunna förklara det? Och med lite så här fria ordalag ifrån illustrerat bibellexikon så beskriver man det på det här viset. Det finns en PowerPoint på det också. Att vara barmhärtig eller visa barmhärtighet, det är att förmå visa medömkan, medkänsla med någon i dennes nöd. En känsla som utlöses då något ont eller någon olycka har drabbat en medmänniska, och ofta så tar det så här konkreta uttryck i barmhärtighetshandlingar gentemot personen. Barmhärtighet, är det en känsla? Ja, det stämmer. Att vara barmhärtig så är det att man känner med någon i honom eller hennes nöd. Och det tror jag att vi har upplevt allihop på något vis. Men det finns någonting mer också i det här att vara barmhärtig. Och det är att det är någonting som också tar sig konkreta uttryck. Att det är någonting som levs ut i konkreta handlingar. Vi såg ju inledningsvis en filmsnutt som visar på Jesu liknelse om den barmhärtiga samariten, den barmhärtiga samarien. Ni känner berättelsen ifrån Lukas 10. En man som var på väg ifrån Jerusalem till Jeriko. En sträcka på den här tiden på ungefär 15 kilometer att gå. Var också allmänt känt att det här var en farlig väg att vistas på. Det fanns många grottor och liknande längs vägen där. Rövare och andra som kunde gömma sig och anfalla de som gick på den här vägen. Men många så var ändå tvungna att ta den här vägen, för att Jeriko så var på den här tiden en betydelsefull plats för handel och byte av varor. Och var du inom den branschen så var du nog tvungen att besöka Jeriko av och till. Och mannen i berättelsen som färdas på vägen, han blir överfallen av rövare, och de sliter av honom kläderna och misshandlar honom, och sen så låter de honom ligga kvar på vägen. Och ni minns vad som hände, vi såg det på filmen här sen. En präst råkar komma förbi samma väg. Han ser mannen, så viker han åt sidan och går vidare. en levit, en tempeltjänare, så kommer också se mannen vika åt sidan och fortsätter att gå vidare. Och vi kan ju inte helt och hållet veta vad den här prästen och leviten tänkte när de såg mannen. Vi kan som inte bara förutsätta rakt av att de inte brydde sig. Eller att de var oberörda, inte kände med honom. Kanske så tyckte de synd om honom. Kanske. Men vad hjälpte det den här mannen där och då? Inte något större, inte något av någon större vikt. Det vi med säkerhet vet att varken prästen eller leviten som var beredda till att hjälpa den här slagna mannen på något konkret sätt. De lämnade honom i det tillstånd som han var och sen så gick de vidare. Men efter dem så kommer ytterligare en person, en samarier. En folkgrupp som var föraktade av judarna. Dels för att de var som ett blandfolk. Det var judar som hade blandat sig med andra folk. Och av den här anledningen så föraktade judarna dem. Och man såg ner på samarierna. Det var inte något som man skulle hålla sig med, tänkte många. Men om den här samarien som kommer på vägen, så berättar Jesus att när han fick se mannen ligga på vägen så fylldes han av medlidande. Hade han, samarien, enbart reagerat med känslor av medlidande, så hade inte heller han blivit någon större hjälp för den här mannen som låg där på vägen. Men äkta medlidande, sann barmhärtighet, så tar sig också uttryck i konkreta hjälphandlingar. Det står, han gick fram och hällde olja och vin på såren och förbanden. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag så tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa, sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala dig på återvägen. Sedan avslutas den här berättelsen med att Jesus ställer en fråga tillbaks till en laglärd man som hade frågat Jesus innan och faktiskt försökt snärja Jesus och få Jesus att säga någonting olämpligt. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Den här berättelsen, det finns väl få som tänker att de ska vilja vara som prästen eller leviten som kommer. Jag tror inte så många som tänker att det är de som är förebilderna i den här berättelsen. Som ser mannen och går iväg. Och förhoppningsvis så finns det ännu färre som skulle vilja identifiera sig med rövarna som överfaller mannen på vägen. Mannen som blev överfallen. Ja, de flesta så hoppas nog aldrig att de ska hamna i den situationen. Men även så tror jag ändå att det är fler som kan identifiera sig med att vara någon som någon gång har blivit utsatt för någonting. Men den person som jag tror att de allra flesta önskar att man kunde identifiera sig med, den som jag tror de allra flesta när de hör den här berättelsen önskar att de skulle kunna få vara och bete sig som, så är den barmhärtiga samarien. Det tror jag. Och det här är ju någonting gott. Ett gott tecken. För det här visar nämligen på att vi som människor så har vårt ursprung i Gud. En Gud som är barmhärtig. Är han det? Är det ett frågetecken eller ett utropstecken bakom ett sådant påstående? Så här står det i Psaltaren 103. Barmhärtig och nådig är Herren. Sent i vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är ifrån väster, så långt avlägsnar han våra synder ifrån oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Och från femte Moseboken så kan vi läsa: när du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. För Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. Daniel vittnar om: men hos Herren, vår Gud, finns barmhärtighet och förlåtelse. Och klagovisorna säger: men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Gud är barmhärtig. Vi kan eliminera det där, stryka ut det där frågetecknet och låta utropstecknet stå kvar. Gud är barmhärtig. Det är hans natur, sådan som han är. Av alla berättelser som Jesus delade och de liknelser som han har delat, så tror jag inte att det finns någon annan än just den här berättelsen om den barmhärtiga samarien som har blivit så granskad, och för att just tolka och läsa in saker och hitta en djupare innebörd i det som sägs och de personer som figurerar. Och en tidig och utbredd tolkning av den här berättelsen som snabbt fick fäste, så var att det här är en förklaring av Guds frälsningsplan i miniatyr. Lite kortfattat så finns det de som menar att den här mannen som är på väg ner symboliserar Adam, första människan. Han var på väg ifrån Jerusalem till Jeriko. Jerusalem står för paradiset som de har lämnat. De har begett sig ut i världen på väg mot Jeriko, som då representerar världen. Rövarna i berättelsen är fientliga krafter, ondskans makter. Prästen står för lagen, leviten för profeten, och samarien är Jesus Kristus. Såren är symbol för människans olydnad, synden som hon drabbades av när hon lämnade paradiset och gav sig ut. Åsnan, precis som åsnan senare skulle bära upp Jesu kropp, eller Jesus på väg in i Jerusalem, så får åsnan vara en symbolik för Herrens kropp som bär människan i sin brustenhet. Värdshuset dit som tar emot honom, den här mannen, i hans tillstånd, menar vissa är en symbol för kyrkan. Och det faktum att samariten lovar att han ska komma tillbaks, så ser man som en symbol för Jesu andra tillkomst. Ja, det är intressant. Finns det också andra som menar att en annan tolkning är att Jesus var minst lika angelägen om att visa på att lagen och profeternas oförmåga, det gamla förbundets oförmåga till att kunna rädda, till att kunna frälsa en människa i nöd, som han var på att visa på vikten att vara barmhärtig som samarien. Prästen som kommer förbi så symboliserar lagen, och leviten som sagt symboliserar profeterna. Och de representerar det gamla förbundet. Och innebörden är att det gamla förbundet faktiskt är oförmöget till att kunna frälsa en människa. Att prästen och leviten lämnar mannen kvar och ligga ska tolkas som att de hade faktiskt inte kapacitet till att kunna hjälpa honom i hans situation. De hade ingen makt att frälsa. Men Jesus och det nya förbundet som han representerar, han har möjlighet till att rädda. Han har möjlighet till att hjälpa människor. Och om man tänker att den här tolkningen att värdshuset skulle vara en symbol för kyrkan, den kristna församlingen, så är det ju intressant på många olika sätt. Vad ska då kyrkan vara för någonting? Vad ska då en församling vara för någonting? Hur ska en församling vara? Bethesda är ju en damm i Jerusalem som figurerar. Också ett namn på en del frikyrkoförsamlingar i Norden. Och man menar att Bethesda kan man översätta som barmhärtighetens hus. Det betyder Bethesda, barmhärtighetens hus. Det är ett rätt bra namn på en församling, eller hur? Det finns en person som en av de här så kallade tidiga kyrkofäderna som brukar citeras i diverse sammanhang. Känd för vissa saker som han har sagt. Augustinus, och han har ett uttryck som låter så här. Kyrkan ska vara ett sjukhus för syndare, inte ett museum för helgon. Någon annan har modifierat det här och uttryckt det liknande ord. Kyrkan ska inte vara ett helgonmuseum där vi ska ta plats och synas. Inte heller är det en rättssal där vi dömer världen. Kyrkan är ett sjukhus för syndare. Vad menas med de här orden? Vad kännetecknar ett sjukhus? Ja, det är en plats dit människor som är drabbade på olika sätt får komma. Människor som har ont eller lider på olika sätt så får komma till sjukhuset för att få vård och hjälp. Det är också en plats där man ger på ett naturligt sätt ger uttryck för mängd olika känslor som får komma till uttryck där och så där. På ett sjukhus finns det uttryck som sorg, förtvivlan, ilska och oro, men också glädje, tacksamhet och hopp. En mix av känslor som på ett naturligt sätt får komma till uttryck på en sån plats. Det hörs. Vi är vana att tänka att så ska det naturligtvis vara. Vad kännetecknar då ett museum? Ja, på ett museum så bevarar man föremål. Man visar upp saker. Och man är rädd om så här gamla historiska saker som man har bevarat. Och människor så förväntas också att bete sig på ett visst sätt när man kommer in i ett museum. Man förväntas att det ska vara lite lugnt och stillsamt. Det är inte acceptabelt med någon högre ljudnivå eller några större känslomässiga utspel. Blir det för livat på ett museum så kommer någon snart att låta det. Shh, hör man. Någon ordningsperson som går omkring och vakar över att saker och ting inte blir för livat. Quiet please, kan man höra. Vad kan då Augustinus ha haft för tanke med det här uttalandet? Ja, vad skulle hända om man skulle ta en sjuk eller skadad människa till ett museum? Tänk att vi är på ett museum allihop. Vi är på ett museum och inkommer en person som har väldigt ont. Som kanske låter om sig och hörs mycket och det gör ont. Och man lyfter vederbörande och ger uttryck för kanske skriker eller svär och allt vad det kan vara. Det skulle inte vara så lämpligt kanske för att ta en sån person till ett museum. Men på ett sjukhus, där finns det utlopp för att ta hand och ta emot en människa på det här sättet. Naturligtvis har det aldrig varit tanken att en skadad eller sjuk person ska tas till ett museum för att få hjälp. Utan en sån person så ska man föra man självfallet till ett sjukhus. Och där kanske vi kan förstå att det finns en innebörd i det här citatet. Att om en kyrka påminner mer om ett museum än ett sjukhus, så kommer inte syndare som finns i världen att få den hjälp som de är i behov av. Och ett minst lika viktigt tillägg. Om kyrkan påminner mer om ett museum än ett sjukhus, så kommer även de som redan är i kyrkan, som är innanför trösklarna, men som alltså drabbas av livet på olika sätt, omständigheter, smärta, de kan heller inte få den hjälp de behöver om kyrkan påminner mer om ett museum än ett sjukhus. Kanske så hade Augustinus följande bibelställe i åtanke när han gjorde sitt uttalande. Jag läser det från Matteus 9, Jesus fortsatte därifrån och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. Och när Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna: hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det finns ett oerhört starkt, en stark längtan i samhället hos människor efter en kyrka som liknar ett barmhärtighetens hus. Det finns en stark, stark hunger efter en plats dit människor kan få komma och känna att här får jag komma. Här blir jag mottagen som den jag är. Människor längtar efter en sån gemenskap. En tillflykt, en hjälp. Alla har inte förstått att församlingen kan vara en sån plats. I alla fall potentiellt. Men det kan den bli om vi kristna förmår att leva efter de här orden som Jesus han citerar från Hosea här. Barmhärtighet vill jag se. Det är viktigare än offer av diverse slag. Jag kände när jag förberedde det här, och det har kommit sig av och till. Ibland när man läser någonting, ber, förbereder för någonting, så kan man förnimma på något vis att det finns en, hur ska man säga det, en profetisk vibration på något vis i den andliga kring vissa saker som man rör vid. Och det är helt och hållet enbart Guds förtjänst som kan uppenbara någonting, som kan visa att här ligger någonting av vikt. Lägg märke till det här. Och jag har noterat att det sägs på sina håll, och jag vill som bara stämma in i den, säga samma sak jag med idag. Att det finns många människor kanske just nu som står utanför och som skulle behöva få komma in. Som i många lägen längtar till att få komma in. Men de kommer bara att komma om de ser att kyrkan, församlingen, liknar mer ett sjukhus än ett museum. Ett barmhärtighetens hus mer än en domstol. Och där kyrkans folk, alltså du och jag, påminner mer om barmhärtiga samarier än folk som vänder sig bort när de ser tillståndet i en människa i nöd. Jesus avslutar till den laglärde som ställde frågan till honom: går du och gör som han? Går det att öva sig i barmhärtighet? Ja, jag tror faktiskt det. Och det är till och med nödvändigt. För att på samma sätt, om man upphör med någonting i sitt liv, en vana, så har den tenderar den till att försvinna ur ens liv förr eller senare. Man behöver hålla vanor vid liv. Går du och gör som han. Det återstår ganska mycket av den här dagen. Det är bara förmiddag fortfarande. Ganska mycket kvar av den här söndagen. Imorgon börjar en ny vecka. Då vi kommer att hamna i situationer och möten med människor där vi har möjlighet till att försöka praktisera Jesu ord: går du och gör som han. Amen. Tack Jesus Kristus för ditt ord som talar till oss, levande och verksamt. Du träffar hjärtan, Herre. Du visar oss det vi behöver se. Du manar oss det vi behöver bli manade på i, Herre. Herre, vi vill bara be för oss själva och som ditt folk i den här stan och den här församlingen. Jesus Kristus, vi vill vara ett barmhärtighetens hus. Vi vill vara ett barmhärtighetens folk, Herre. som finns till, Herre, för våra medmänniskor, för vår nästa. Vi vill inte dra oss undan. Vi vill inte bli bekväma. Vi vill stå till ditt förfogande, Jesus. De människor du vill sända till oss, vi vill ta emot dem. I Jesu namn. Amen.